Om man vill ge kristna, i all synnerhet om man står i en talarstol och vill ge en hel kristen församling på en gång dåligt samvete, så är det ganska bra att slå upp Johannes 13 kapitel. Får vi se om ni klarar det. Johannes 13 kapitel 34 och 35 verserna. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det här är ju egentligen en skärpning av det gammaltestamentliga kärleksbudet. Där står du ska älska din nästa som dig själv. Nu säger Jesus, du ska älska din nästa som jag har älskat dig. Och han har ju gett sitt liv för oss. Så det är mycket starkare det här. Så det kan finnas goda skäl att säga att det är ett nytt bud. Ett alldeles nytt bud. Och vi har ju för länge sedan sett det där. Att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Hur många gånger i församlingens historia har man inte tagit sats och älskat varandra av alla krafter? Inte därför att man älskade varandra, utan därför att tredje part skulle se att vi älskade varandra. Och det är ju på något sätt någon sorts skyltfönsterverksamhet i det där. Någon sorts demonstrationskärlek. Vi menade så väl, visst gjorde vi det. Alla skulle ju se att vi var Jesu lärjungar. Men det där är inte riktigt äkta vara. Och heller har det inte lyckats något vidare. Vi har ännu inte kommit fram till den punkten där alla kan se att vi är Jesu lärjungar. På något sätt verkar det som om tiden kämpade emot oss. Fler samfund får vi. Och tidsavståndet mellan nya samfund tycks bara bli kortare och kortare. Från början kunde det ta något årtusen innan det blir något nytt samfund. Men nu kanske det går 30 år eller någonting sånt. Och det verkar som det rasade vidare i accelererande fart. Det verkar som vi hade tiden emot oss. Och människor som inte vill veta av Jesus har en utmärkt undanflykt. Nämligen de kristnas splittring. Det där kan väl inte vara någon kärleksreligion så som ni umgås med varann, säger man. Och så slapp man det. Du vet, vid ett tillfälle så kommer det en rik yngling och frågar Jesus vad han ska göra för att få evigt liv. Och han har gjort det mesta, men Jesus säger en sak till. Ge bort vad du äger till de fattiga. Då får du en skatt i himlen och kom sen och följ mig. Och då går han bedrövad bort. Och Jesus säger att det är svårare för den som är rik att komma in i himmelriket än för en kamel att komma genom ett nålsöga. Och lärjungarna blir förskräckta. Vem kan då bli frälst, säger de. Och Jesus säger, ja, det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Och kanske måste vi nu läsa det här ordet om vår inbördes kärlek. Den som ska visa världen att Jesus är frälsare och vi hans lärjungar. Kanske är det samma sak med det. Det är omöjligt för människor, men det är möjligt för Gud. Och kanske är det så att vi förstår det bättre om vi läser lite i Jesu överste prästerliga förbön. Där han tar upp den här tanken på nytt, Johannes 17 kapitel. Där vi ska gå in i själva hjärtpunkten av den här enhetsbönen och läsa 20-25 versen. Men inte bara för dem, alltså de första 12, 11 var det väl kvar nu, ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att det ska få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och det har förstått att du har sänt mig. Ja, även om Jesus säger att det här är ett nytt bud, så föreställer han sig tydligen inte att det bara är för oss att gå iväg och utföra det här, utan han går i förbön. Det krävs nog bön för att det här ska bli av. Och det står ju på flera ställen i Nya testamentet att Jesus, sen han farit upp till himlen, så är han i bön för oss. Vad ber han om, tror ni? Jag tror han fortsätter att be samma bön. För om Jesus hade någon undervisning om bönens hemlighet när han vandrade på jorden, så var det uthållighet. Att be tills det är färdigt. Och tala om uthållig bön, han har hållit på i 2000 år nu. Men vi kan ju tänka så här, åtminstone frestas att tänka så här: ja, käre Jesus, man får inte svar på alla böner. Och det var ju uppmuntrande att se att det får inte du heller. Jag vet hur det känns. Men jag skulle vilja få teckna ikväll, vad ska vi säga, en historisk bild av hur jag tror att Fadern kommer att svara på den här bönen. Jag tror att Jesus inte ber i luften, så att säga. Om Jesus satsar på att be över det här, så är det för att det ska kunna slutföras. Men då blir vi ju lite förbryllade. Det ser ju ut som det gick bakåt, eller hur? Det verkar ju inte som det gick framåt. Vi får allt fler grupper och allt fler samfund och allt fler rörelser. Det verkar inte som det gick framåt. Kan vi verkligen vara på rätt spår? Kan det här vara riktigt? Vi ska titta då i den här bönen och se något mycket intressant. Jesus stryker under, som det står i 21 versen: då skall världen tro på att du har sänt mig. När världen, alltså de som inte är troende och kanske inte ens vill bli troende, ser de kristnas enhet växa fram, så kommer de att bli mycket överraskade. De kanske till och med kommer att säga: åh, dessa kristna som alltid har legat i luven på varandra, vad har hänt med dem? De kanske kommer att få sitt livs hjärnskakning. Och det är kanske också meningen. Du förstår, när Jesus gick här på jorden så trodde inte världen att han var sänd av Gud. Ändå gick han här i egen hög person och gjorde underverk efter underverk och predikade och på allt sätt manifesterade Guds rike. Det fanns de som trodde på honom, men världen gjorde det inte. Men nu säger Jesus att när de kristna blir ett, så som han ber om här, då ska till och med världen tro att Jesus var sänd av Gud. Ingen ska sväva i tvivelsmål. Inte alla kommer att vara glada. Inte alla kommer att vilja böja sig. Men ingen kommer att kunna vara oinformerad. Det kommer att bli ett sånt oerhört vittnesbörd. Kanske som en våldsam chock. Och när det här händer, så tror jag att det är ingen mening med att fortsätta världshistorien längre. Det finns inget evangelium att utbreda. Alla har sanningen klar för sig. Men somliga kommer inte att vilja ta konsekvensen av det. Andra kommer att med glädje ta konsekvensen av det. Och sen är världshistorien slut. Därför tror jag att det kommer att bli så här. Att Guds enhetsverk kanske är något av det allra sista vi får se under denna tid. Och det kommer att vara så uppenbart att det är Guds enhetsverk. Därför att människor har länge försökt och skändligen misslyckats. Och det kommer att bli någonting så radikalt annorlunda. Att inte bara inbitna kristna studsar till, utan också de som inte vill ha med Jesus att göra. Och det är kanske anledningen till att det dröjer lite grann med det här bönesvaret. Om vi då ska försöka förstå hur det här, vad skriften kan säga om de här tingen och hur det här skulle kunna tänkas gå till, när nu tiden närmar sig sitt slut, så vill jag teckna lite grann en bild av det här. Och när jag gör det så säger jag inte ideligen att det är så här jag uppfattar saken. Det ligger i sakens natur. All förkunnelse måste prövas, inte minst sådant som handlar om framtiden. Det är som bekant ingenting som är svårare att förutsäga än framtiden. Vi går till Matteus 24 kapitel ska vi se. Lärjungarna frågar Jesus vilka tecken det ska bli på att tiden närmar sig sin avslutning. Och vi ska börja med det ojämförligt viktigaste tecknet, 32 versen. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det här fikonträdet som Jesus talar om nu, det är Israels folk. Kort före sitt lidande förbannar Jesus fikonträdet. Och det betyder att Jesus tar Guds rikets välsignelse från det utvalda folket och låter det gå till hedningarna. Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som kan bära dess frukt. Så det är inte alls det att Jesus är på dåligt humör när han förbannar fikonträdet, som många tror. Utan det är en symbolhandling som ska utvisa att välsignelsen och löftet nu till en tid lämnar det utvalda folket för att komma oss till godo. Det som i frälsningshistorien kallas för hedningarnas tid. Men så säger Jesus samtidigt att det ska komma en dag då fikonträdet på nytt skjuter skott. Det ska komma en dag då det förskingrade Israel återsamlas till det utlovade landet. Och när ni ser det, då vet ni att sommaren är nära. Okej, de är redan på plats. Inte alla, men det börjar. Vi kan veta att vi kanske är fram i maj någon gång. Det är inte långt kvar till sommaren. Vi ska läsa lite grann i början på kapitlet. Vi börjar i 3 versen. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sa: säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er, sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta, men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Vi hoppar till 23 versen. Om ni då får höra: här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Om ni alltså får höra: han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller: han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Det är väl ett egendomligt svar Jesus ger på lärjungarnas fråga. Vad blir nu tecknet till din återkomst? Se till så att ingen lurar er, säger han. Det låter nästan som goddag yxskaft, men är det inte. Utan det Jesus talar om, det är att den yttersta tiden, den allra sista tiden, blir en svår tid. Lukas har sparat på några ord ifrån Herren som inte finns med hos Matteus, och vi behöver inte slå upp dem. Där står talat om att människorna kommer att stå fyllda av ångest vid havet så vågorna står. Och havet i Bibeln är alltid en bild av fördärvsmakterna. Vi läste Psaltaren 93 för en stund sedan. Att Herren är större än bruset av väldiga vatten. Och hur än fördärvsmakterna brusar och slår och försöker att dränka och förstöra, så är Herren större och har allt under kontroll. Men det kommer en tid då framtiden liksom ska kännas stängd och vi börjar ana det redan. Jag kanske inte känt det i fullt mått än, men vi närmar oss en tid då vi inte längre har att se fram emot en miljökatastrof utan mot flera dussin. Då förstörelsevapen och hotet mot vår existens bara växer som en lavin. I den här tiden, när människorna på det sättet är rådvilla och modlösa och söker hjälp, så kommer det att uppträda många profeter. Det kommer att bli en mycket profetisk tid. Genom profeten Joel lovar Herren andeutgjutelse i de sista dagarna. Gamla män ska ha syner och unga män ska profetera och kvinnor och tjänarinnor och döttrar och alla ska få profetisk ande över sig. Ja, det gläder vi oss åt. Men Bibeln och kyrkohistorien talar om för oss att alltid när det har varit profetisk högkonjunktur så har det gått 10 falska profeter på en äkta. Och det tycks det komma att göra också i den yttersta tiden. Jesus varnar, se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt också bedra de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg. Vi ska bara se vad det står i 14 versen. För där talar också Jesus om ett annat tecken till tidens avslutning. Och det är detta att budskapet om riket, evangeliet, ska nå ut över hela världen. Det är som man har släppt en sten i vattnet, vet du, någonstans i höjd med Jerusalem. Och så går det ut en vågfront över hela världen. Och den befinner sig någonstans i Fjärran Östern för närvarande. Och har snart gått varvet runt. Och vi ser hur bra tajmat det här är. Israels folk börjar återvända till sitt land. Vågfronten håller på att nå klotet runt. Vi kan veta att sommaren är nära. Och den här profetiska tiden, den börjar vi också känna av. För att antalet religiösa nybildningar växer också de lavinartat. Både innanför kristendomens ramar och utanför. Och det kommer många personer idag som ställer sig upp och säger att jag är Messias. Ungefär som pastor Moon, den här mannen med Unification Church. Jehovas vittnen kommer med sina anspråk om kunskap om Messias återkomst. Gå inte dit, säger Jesus. Tro det inte. Det kommer att synas som blixten från öster ända till väster när han kommer. Men här framträder många rörelser med profetiska anspråk. Vi går nu till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Där talar Paulus om att det ska komma en person som ska härska över hela världen. I den här texten kallas han för den laglöse. Johannes kallar honom för antikrist. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda. Om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Du först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son. Motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Nu var det så här i Thessalonike att folk hade fått för sig att Jesus skulle komma precis vilken dag som helst och de hade slutat att jobba. Och Paulus han får ta dem lite grann i örat. Lite senare kommer det här berömda ordet att den som inte vill arbeta ska heller inte äta. Ingen luffarmentalitet här, tack. Utan han säger att så länge ni inte har sett antikrist, så länge kan ni veta att det dröjer ett tag till. För först måste den laglöse komma. Sen kanske vi kan börja diskutera om vi ska sluta jobba eller ej. Men fram till dess knegar vi allihopa. Men så börjar han tala om slutskedet. Antikrist, laglöshetens människa. Han framträder nu för oss både som en politisk ledargestalt med världsherravälde och som en religiös ledargestalt. Han kommer att utge sig för att vara Gud och ställer sig i Guds tempel. Och jag tror att det ligger en speciell betydelse i detta att han inte sätter sig i Buddhas tempel eller Mohammeds tempel, utan i Guds tempel. Han kommer alltså att ha med kristendomen att göra, eller möjligen med judendom. Men något Guds tempel finns inte i Jerusalem, och det kanske inte är säkert att det kommer att byggas något Guds tempel. Utan det kanske är så att Guds tempel är den kristna församlingen idag. Johannes skriver i sitt första brev så här, 2:18. Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist ska komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss, men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss, men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. Ni däremot har blivit smord av den helige och känner alla sanningen. Det verkar som om Johannes också väntade sig att denna politiska och religiösa ledargestalt i slutfasen ska framträda ur någon kristen församling eller något kristet sammanhang. Vi får väl se. När nu i alla fall den laglöse antikrist kommer, så gör han det med under och tecken. Och Paulus han säger nu att i den yttersta tiden gäller det alldeles speciellt att lära sig att pröva under och tecken. Saker och ting behöver inte alls vara rätt för att det sker under och tecken. Utan istället så tecknas här bilden av att många kommer att dras med i dessa under och tecken mot bättre vetande. De kommer att på något sätt veta att det här stämmer inte. Det som förkunnas är inte sant. Men jag vill ändå ha miraklerna. Och det låter nästan som om den laglöse kommer att göra bättre under och tecken än Guds församling i den sista tiden. Annars skulle det nästan inte bli något att välja på. Utan Paulus säger att många kommer att avfalla till denna antikrist därför att de inte hade kärlek till sanningen. Vi är inte där ännu. Men det gäller att vara beredd. Jag skulle inte bli överraskad om många av oss får uppleva det här. Det gäller att veta vad det står. Och när en människa har valt att på något sätt se bort ifrån det han visste vara sant, för att gå med i den ena eller andra rörelsen där det sker övernaturliga ting. Man liksom har förtrampat sin övertygelse. Så kan Gud låta villfarelsen få makt, som det står här. Om det betyder att loppet är kört för den människan eller inte, det vet jag inte. Det får vi lämna åt Herren, han vet bäst. Vi måste bara vara beredda. Vi ser som ett annat tidstecken idag starka ansträngningar till att skapa någon sorts enhetsreligion av allt som går att uppleta. Och många av de nya sekter och grupper och allt möjligt som dyker upp har hämtat alla möjliga impulser från alla möjliga religioner och malt ihop sin egen lilla blandning. Det här banar vägen för en person som kanske kan stiga fram ur våra led, liksom omfatta hela jorden med både politisk och religiös makt. Ännu så länge måste den här processen också köras längre än vad vi har upplevt nu. Vi är inte framme ännu. Vi anar bara hur det kan komma att ske. Laglösheten är redan verksam, skriver Paulus i 7:e versen, som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Vill du ha roligt en kväll, så bjud hem 10 fackteologer och fråga vad som menas med andra Thessalonikerbrevet 2:7. Du kommer omedelbart att få höra många versioner, och har du tur så kommer de att råka i luven på varandra. Eller otur, det beror ju på hur vi tar det. Därför att det här är en väldigt dunkel vers. Man har undrat mycket, vem är det som hindrar antikrist? Församlingen, har man sagt, och därmed menat att församlingen skulle ryckas upp innan antikrist kommer. Men då blir det lite gåtfullt varför Paulus i samma andetag säger att församlingen ska hålla på att jobba tills den får se antikrist. Jag tror att vi kan få lösningen genom att gå till början av det hela. Om vi ska gå till 1 Moseboks 10:e kapitel. Därför att antikrist har en företrädare. En enda företrädare i världshistorien. Antikrist ska stå fram som en människa med makt över alla människor i sin samtid. Och Bibeln säger att det har bara hänt en gång förut. Det fanns nämligen en person i Babylon som hette Nimrod. Och det var han som hittade på det här med att skaffa sig makt över andra människor. Det var hans lilla uppfinning. 8:e versen, 10:e kapitlet. Men Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Han var också en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Och hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sinjars land. Det här med en väldig jägare inför Herren, det ger oss speciella associationer till buffeljägare eller cowboys eller någonting sånt här. Eller älgjakten som snart kommer. Men det betyder det egentligen inte, utan uttrycket betyder antagligen att han var en baddare i att göra uppror mot Gud. När han lägger sig till med makt över människor, det som Gud gör anspråk på att ensam få ha, så gör han en akt av uppror. Och när vi sen vänder blad och läser i 11:e kapitlet, så får vi se vilket projekt nu denne Nimrod går igång med. När han har makt över alla samtida människor. Alltså ett sorts världsherravälde. Även om människorna efter syndafloden inte var så många. 1 Mosebok 11. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinjars land och bosatte sig där. Och de sa till varandra, kom låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade de som sten och som murbruk begagnade de jordbäck. Och de sa, kom låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen och så göra oss ett namn. Vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sa, se, de är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga dit ner och förbistra deras tungomål, så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Nu försöker man att bygga upp, vad ska vi säga, en andlig maktstruktur. För det man bygger är ett sorts tempel i Babel. Ett tempel för tillbedjan av djävulen. den egna makten, den mänskliga makten att bli som Gud. Och Gud säger att om de lyckas med det där så blir ingenting omöjligt för dem. Och då blir det aldrig någon frälsning. För att hindra dem så gör nu Gud någonting som känns väldigt överraskande för oss. Han utgjuter en splittringens andmakt. Och den tar sig uttryck i att människorna plötsligt börjar tala olika språk. De kan inte längre kommunicera med varandra. Och så här har det varit allt sedan Babel. Att så fort det kommer in mänsklig makt i våra sammanhang av gemenskap, både ute i världen och inne i församlingen, så uppstår det omedelbart splittring. Makt leder alltid till splittring. Makt leder alltid till kommunikationssvårigheter, alltid till partisinne, alltid till splittring. Och det är bara i maktlöshet som enhet kan växa fram. För så fort vi kommer in på maktens planhalva så är vi tillbaka i Babylon. Och då gäller spelreglerna för Babylon, nämligen splittring. Vi kan tycka det var väl inte särskilt snällt gjort av Gud att göra så här. Jo, för Gud är det så här att det är bättre att vi är splittrade inbördes i vår ondska. Det är något mindre ont trots allt än att vi är eniga i vår ondska. Fastän alla krig, alla konflikter, alla splittringar i stort och smått har uppkommit ur denna händelse, så är det ändå för Gud något mindre ont än att vi alla skulle vara enade i en babylonisk ondska. Detta är ändå förutsättningen för att människor någon gång ska anropa Gud och säga fräls mig. Ingen av oss skulle vara frälst om inte detta hade hänt. Allt sedan Nimrods dagar och den här språkförbistringen har många ställt sig upp och velat bli världshärskare. Det har funnits många cesarer och napoleoner och hitlerar och stalinar och allt möjligt. Ingen har lyckats. Varför har ingen lyckats? Det finns en splittringens andemakt som slår ner var och en som försöker ta makten. Och jag tror att det Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevet, att först måste den som hindrar röjas undan. Jag tror att det handlar om denna splittringens andemakt som kanske kommer att dras tillbaka i slutskedet. Men jag är mycket, mycket klar över att det här är bara en tanke. Vi får se. I vilket fall kommer då detta att hända? Att alla de som inte vill tillhöra Kristus kommer att enas under en ledare. Och alla de som tillhör Kristus kommer att enas under honom. För splittringens tid är förbi. Och vi går då istället in i en fas som vi kan kalla för en yttersta kraftmätning. Och samtidigt så talar ju alltså Paulus om avfallet som måste ske. Och det betyder alltså att den kristna församlingen kommer att reduceras i det här skedet högst avsevärt. Många av dem som längtar efter personlig makt, gärna personlig makt ihop med mirakulösa händelser, kanske då kommer att lämna församlingen. Därför att det finns mer av den varan utanför än inne i. Och att detta kanske sker samtidigt som att betrycket ifrån splittringens andemakt tas bort över världen, så att vi får två klart avgränsbara grupper. Till allt detta kommer att de kristna är i minoritet och blir förföljda av de övriga, vilket också reducerar församlingen och ökar dess sammanhåll. Så jag tror att världshistorien är på väg fram emot den här punkten. Då antikrist kan träda fram och det bildas en enhetlighet under honom, en som vi inte ser ut i världen idag. Och samtidigt uppstår en enhetlighet av kristna under Kristus på ett annat sätt än nu. Men till detta kommer
att församlingen på olika vägar reduceras så att de som verkligen i hjärtat vill höra Kristus till är kvar. Vi ska se lite grann också i Romarbrevet i det 11:e kapitlet. För enhetsverket i Guds folk innefattar inte bara att UM-are och pingstvänner och lutheraner och anglikaner och svinglianer och vad det finns allt för aner ska komma ihop och älska varandra. Utan egentligen den stora grejen i det här enhetsverket är föreningen mellan kristna och judar. Jesus säger flera gånger att det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Och därmed menar han att det första, det är Israels folk. Det var de som först tog emot uppenbarelsen om Gud. Det var med dem Gud först slöt förbund. De ska bli de sista att omvända sig till Kristus som folk betraktat. Det finns ju Messias troende judar idag, men som folk betraktat. När vågfronten har gått varvet runt så kommer den tillbaka till Jerusalem. Och då tycks Israels folk vara där och då är det dags. Det första ska bli det sista och det sista, det vill säga hedningarna, det vill säga vi, ska bli det första. Vi ska se Romarbrevet 11 och 25. Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Ser man till evangeliet är det Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är det hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Nej, Gud ger aldrig upp med ett folk. Har han bestämt sig för att Israel ska ha en hedersplats i hans eviga rike så har han. Och han kommer att få som han vill till sist. Det är det som är det härliga med vår Gud. Han får som han vill till sist. Ingenting han beslutar sig för är omöjligt och ingenting är honom för svårt. Vi kan försöka i det längsta att motarbeta eller att inte förstå eller att inte vilja eller vad det nu kan vara. Men Gud får som han vill i alla fall. Konungar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han för dem vart han vill. Det är inte bara kristna konungar det här handlar om. Det handlar om alla. Men det här ska inte ske förrän hedningarna i fullt antal har nått målet. Alltså när vågfronten kommer tillbaka till Jerusalem, då är det dags. Vi är inte där ännu. Fikonträdet knoppas, men blommar inte än. När Israels folk omvänder sig, så kommer det att få en oerhörd betydelse för resten av mänskligheten och för skapelsen. Vi tittar lite tidigare i kapitel, bara läsa i 11 versen till och med 16. Jag frågar då, kanske snavade det för att det skulle falla? Visst inte, men när det föll blev det till räddning för hedningarna för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Men till er hedningar vill jag säga, just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att det försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Om det första brödet är heligt är hela baket heligt, och om roten är helig är också grenarna heliga. Detta att Israel inte förstod vem Jesus var, det blev till välsignelse för oss, säger Paulus. Men, säger han, om redan deras fall blev till sån oerhörd välsignelse, vad ska då inte deras upprättelse bli till för välsignelse? Jo, det blir saker det. Det blir liv för de döda, säger han. Och redan av det förstår vi att detta kan ju inte ske förrän precis i avslutningen. Och det är då vi ska få se hur Gud liksom knyter ihop historiens säck. Hur då detta enhetsverk lyser fram där människor ska säga, vare sig de vill det eller inte, Jesus var sänd av Fadern och här har vi Jesu lärjungar. Och det är kanske inte så underligt att Paulus i slutet på 11 kapitlet här blir lite hänförd, 33 versen. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Ja, vad tror ni att vi ska bli allihopa? Ska vi bli ömare? Eller ska vi bli lutheraner? Eller vad blir vi till sist, tror ni? Ja, vi blir nog något alldeles nytt, hela bunten. Låt oss titta, du kan hålla ett finger kvar i Romarbrevet 11. Låt oss titta hur skriften talar om judarnas omvändelse. Zakaria 12 och 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som man håller dödsklagan efter ändesonen och ska bittert sörja honom som man sörjer sin förstfödd. Och så ska vi läsa i Romarbrevet 11, den 32 versen. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Och jag tror att det betyder så här, att när våra vänner i Israels folk ser vem det har genomborrat, så kommer också vi som är kristna att se hur mycket vi har sargat Kristi kropp. Och jag tror inte alls att vi kommer att sitta på läktarplats och se deras förkrosselse. Jag tror att vi allihopa kommer att dela den. Och jag tror egentligen att den förkrosselsen är grunden för det enhetsverk Gud vill skapa fram. Vi ska glädja oss, goda vänner. Jesu överste prästerliga förbön är ingenting som vi i vår kraft kan uppfylla. Ändå kommer vi att få se att allt blir som han har bett. Ingenting kan hindra den bönen att bli besvarad. Och ingenting kan hindra det här att gå i fullbordan. Så långt vi ännu har hunnit och kan se det, så ser vi allt har gått precis efter schemat. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Men då kan man tänka så här, ja vad skönt. Då kan vi ju lägga av med våra ekumeniska kommittéer. Och jag behöver inte gå i andra kyrkor eller hälsa på andra kristna och gå och höra på tråkiga högmässor eller någonting sånt. Nej, det behöver du inte. Om du nu tycker att det skulle vara så förfärligt. Men du förstår att du ser ju hela tiden hur välbehagligt detta är för Gud. Det vilar inget ansvar på dina axlar att genomföra det här. Du är fri ifrån dom och fri ifrån fördömelse. Men du är satt fri till att ta vara på alla chanser. Härligt, underbart. Det är inte du som ska avsluta världshistorien, det gör Gud själv. Men du får sabotera alla staket som har ställts upp. Jag hade en gång en församlingshelg i Svenska kyrkan i Falköping. Och när vi stod och tog på oss ute i kapprummet i församlingshemmet där en kväll, så hörde jag ett omisskännligt halleluja av riktigt pingstsnitt. Och där stod en äldre syster och hallelujade. Och jag gick fram och sa frid, syster. Frid, sa hon. Du måste vara från pingst, sa jag. Ja, det är jag, sa hon. Och jag sörjer så över att det har byggts stora staket mellan olika grupper av kristna. Men så sa hon och plirade med ögonen. Jag har upptäckt att det går att krypa under staketen. Och det är det jag sysslar med. Halleluja, det kan vi nästan hålla med om. Nu är det tid för att krypa under staketen. I glad förväntan på att Gud kommer att ta bort dem allihopa. Kanske har vi anledning att mer reflektera över Guds storhet än vi ibland gör. Hans visdom och hans allmakt. Kanske har vi också anledning att på nytt läsa de profetiska budskapen om den yttersta tiden. Så att inte vi hör till dem som faller ifrån under det stora avfallets tid. Ingen ska känna fruktan inför det här. Guds ande kommer att vara mycket verksam att bevara var och en. Det handlar om att ta medvetna, mycket medvetna steg. Men också för det kanske man kan behöva få sina ögon öppnade. Nu ska vi tacka Herren tillsammans. Jesus Kristus, din storhet vill vi begrunda. Det som är omöjligt för oss, det är möjligt för dig. Och vi förundrar oss över att du århundrade efter århundrade är i bön i himlen. Din uthållighet och din målmedvetenhet när du ber för oss och ber för det mål som är uppsatt för världshistorien. Och vi ser att dina böner kommer att bringa allt till det förutbestämda slutet. Herre, vi vill gärna vara med i den bönekampen efter ringa förmåga. Vi vill verkligen stämma in i det med stor längtan. Vi längtar efter att ditt folk ska bli ett. Och nu, Herre, lever vi i en tid då många olika traditioner, lärouppfattningar, gruppbildningar, vad det kan vara mer, hindrar oss och gör det svårt för oss. Det finns murar i det yttre och det finns också murar i vårt eget inre. Murar av rädsla, murar av slentrian, murar av ovilja. Herre, låt oss få upptäcka att det går att krypa under. Men det är kanske bara de ödmjuka, de som vill böja sig ner, som kan krypa under. Men då ber vi dig om den ödmjukheten, Herre. Att du hjälper oss och att du öppnar de vägar som ändå är möjliga och tillgängliga för oss i väntan på din slutlösning. Herre, vi slutar ju inte att be för de sjuka bara därför att inte alla blir friska. Vi vet att det ska komma en dag då alla blir friska, men den är inte här ännu. Men givetvis ber vi för sjuka ändå, de är ju sjuka. Och givetvis vill vi göra vad som är möjligt att göra i denna tiden för din kropps läkedom och helande på jorden, här. Jesus, vi ärar dig. Vi älskar dig och upphöjer dig. Och vi längtar efter din återkomst. Amen.